إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi har kommit fram till kapitel 273 i denna välsignade bok Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi kommer nu att gå in i en ny del av boken, kan man säga, som kommer att ta upp ett väldigt viktigt och angeläget ämne, och det är dua. Någonting som vi muslimer ständigt är i behov av. Och någonting som jag tror att de flesta av oss faller kort i. Vi gör inte så mycket dua som vi borde. Och vem vet, kanske vi också gör vissa fel i våran dua. Så att, inshallah, en uppmuntran att göra mera dua och att rätta till sin dua. Just därför är dessa lektioner så otroligt viktiga. Att vi får denna gudomliga vägledning från Allah Azza wa Jalls texter och från profeten Muhammeds hadither alihi afdalus salatu wassalam. Och ett dua är bland de bästa, om inte den bästa, formen av dyrkan. Rasul alihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att dua huwa li'ibada. Dyrkan är att göra dua. Och så läste han Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويرن هر سير وكلا مي så kommer jag att besvara er. استجب لكم, de som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att gå in förnedrade i elden. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmid. Så säger Rasul alayhi salatu wassalam att dua huwa al-ibada. Yani, dua är dyrkan. Eller man kan vrida på det: dyrkan är dua. Och när man gör denna uslub på arabiska, detta talesätt, så blir det som att man begränsar hela dyrkan till dua. Vilket tyder på vilken enorm position den har i islam. Yani, det vill säga, den viktigaste formen av dyrkan är dua. Och den här riwayan är mer korrekt än den andra, som säger att dua mukhul ibada. Att dua är själva själen eller hjärnan till dyrkan. Den hadithen är svag, men den är autentisk. Att dua huwa al ibada. Dyrkan är att göra dua. Och en annan hadith som också finns i Tirmidhi, så säger Rasul alayhi salatu wassalam: Laysa shay'un akramu ala Allahi min ad-dua. Att det finns ingenting mer nobelt och ärofullt hos Allah än dua. Yani, det bästa hos Allah Azza wa Jal, det mest noblaste hos Allah Azza wa Jal är vad? Dua. Subhanallah. Och ändå så finner vi, jag själv, jag vet inte ni, men vi gör inte kanske så mycket dua som vi borde. Är det inte så? Och subhanallah, vi brukar alltid tänka det här, du vet, när man var liten, man tänkte så här, man såg på filmer och sånt, anden, och du får tre önskningar, önska vad du vill och så vidare. Var det inte så här? Fantasi och sagor och sånt. Du får önska vad du vill. Taib, nu mashallah, du lyfter händerna till Allah Azza wa Jalla. Får du inte önska vad du vill? Får du inte be om exakt vad du vill? Och du kan få exakt vad du vill. Subhanallah. Det är inga sagor. Det är ingen tecknad film eller någonting. Det här är på riktigt. Allah Azza wa Jalla, Al-Ghani, han som har allting i sin hand, kan ge dig exakt vad han vill. Så det är bara att du frågar. Och inshallah, så får du det du söker. Så, ja ikhwa, otroligt viktigt att man gör mycket, mycket dua. Taib. Och vi kommer, när vi går igenom dessa kapitel, ta upp viktiga aspekter av dua. För som vi sa, så är dua ibada. Och ibada har regler. Det är inte hur som helst, utan man måste följa uppenbarelse. Och gör man inte det, så kan man falla in i vissa former av kyrk eller bid'a. Eller misstag och ogillade saker. Så dua har vissa shurut, vissa villkor, vissa pelare, vissa principer, vissa rekommenderade moment, vissa ogillade moment. och vissa saker som är innovationer och så vidare. Och vi kommer inshallah idag och i kommande föreläsningar att försöka belysa detta, inshallah. Och vi kommer att räkna upp dem och vi kommer inshallah sen att be er att repetera dessa viktiga regler och principer i dua. Och det är ett väldigt brett och stort och vackert ämne, inshallah ta'ala. Och vi börjar med dagens första hadith. Och då så säger författaren bab men da'a fi ghayrihi min ad-du'a. I en kapitlet om den som spontant gör du'a för någon annan. Och han nämner där en hadith som vi har gått igenom tidigare i boken. Och det är hadith Abi Huraira. Där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att el-Karim, den ärofulla, son till den ärofulla, son till den ärofulla, är Josef ibn Jakob ibn Ishaq ibn Ibrahim, Khalilur Rahman, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, eller Rasulullah alaihi salatu wassalam sa sen att om jag vore i fängelset lika länge som Josef och sen så kommer sändebudet, yani personen då som sändes från kungen, så skulle jag ha accepterat hans erbjudande genom att gå ut från fängelset. Då han sa, då Josef alaihi salatu wassalam säger irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Gå tillbaka till din herre, yani till konungen, och fråga honom vad hände med de kvinnor som skar sig i handen. Och så säger profeten alaihi salatu wassalam wa rahmatullahi ala Lut. Om Allah har rahma över Lut alaihi salam. Innahu kana la ya'wi ila ruknin shadid. Han vände sig sannoliken till en stark, yani grund, och sökte hjälp där. Då han säger till sitt folk law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Om jag ändå hade styrkan eller jag hade ruknun shadid, yani jag hade familj och stöd och starka mäktiga personer att vända mig till. Och sen säger han alaihi salatu wassalam fama ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin, att Allah skickade ingen profet efter honom förutom att han fick folk som stöttade honom och gav honom styrka från hans familj eller släkt. Och där slutar hadithen. Tayyib. Den här hadithen där så nämner då profeten alaihi salatu wassalam dygden av Yusuf alaihi salatu wassalam. Och det nämns i en annan hadith orsaken till varför han nämnde detta. Och det var att man frågade honom vem är den ärofullaste av människor? Vem är den ärofullaste av människor? Och han säger den som fruktar Allah mest. Tills då att de menar vem är den mest ärofulla personen när det kommer till släktband. Och då så säger han att det är Yusuf alaihi salam som är el-Karim, den nobla ärofulla, son till el-Karim. Vem var Yusuf son till? Jakob. Och tänk här, Yusuf alaihi salam var profet. Jakob var profet. Ibn al-Karim. Och Jakob var son till? Ishaq. Som också var profet. El-Karim. Ibn al-Karim. Som också var son till? Ibrahim alaihi salam. Taib. Så alla fyra, Khalil och Rahman. Alla fyra, mashallah, var profet. Vilket nobelt släktträd. Och här säger el-Imam Ibn al-Athir, en av de tidigare salaf, i förklaringen på denna hadith, att Yusuf a.s. ijtema'a fihi sharaf al-nubuwa. Hos honom, han hade flera egenskaper som var enade. Den första var sharaf al-nubuwa, yani den höga statusen av profetskap. Wal-ilm, kunskap. Wal-jamal, skönhet. Wal-iffa, avhållsamhet och kyskhet. Wal-karam, yani generositet. Wal akhlaq, och hög karaktär. Wal adl, wal riyasa, och rättvisa och styre. Fi dunya wal akhira, yani fi din wa dunya, yani i dessa höga egenskaper i sin religion och i sina världsliga angelägenheter. Och han är profet, son till profet, son till en profet, son till en profet. Så kolla mashallah vilken nobel position Yusuf alaihi salam hade. Och här i denna hadith så prisar profeten Muhammad alaihi salam honom för hans tålamod. Och ni vet att Yusuf a.s. vi har gått igenom, för de som är intresserade, det finns tafsir surat Yusuf på hemsidan, hela suran. Mashallah, en sura som är full av lärdomar. Taib. Och vissa lärda, som Ibn al-Qayyim sa, att jag avsåg att skriva en bok med 1000 lärdomar från surat Yusuf. Ja? 1000 lärdomar från den berättelsen. Taib. Och mashallah, i den suran har vi gått igenom ganska många lärdomar som jag kan ta från den suran. Vi känner till att Yusuf a.s. arbetade åt en högt uppsatt person. Och hans fru var väldigt vacker och mäktig. Och hon ville göra zina med honom. Taib stängde dörrarna och han försökte fly. Och hon drog sönder hans skjorta och så vidare. Och i alla fall sen så gick snacket i stan. Och när han kommer ut till de här kvinnorna som snackar. Hon säger kom in. De är hemma hos henne. Så har de alla en frukt och en kniv. Och de skär sig alla i förvåning och förundran över hur vacker han är i händerna. Som han säger, yani, det här är inte en människa, det här är en ängel. Han var så vacker, alaihissalam. Och i alla fall, hon ville då hämnas på honom för att han vägrat göra zina med henne och anklagade honom för att det var han som tog initiativet och man då satte honom i fängelse. Hur länge? Allah säger, yani, ett ojämnt antal år. Och den här siffran på arabiska är mellan 3 till 9 år. Sitter han orättvist dömt i fängelset. Taib. Och ni vet berättelsen om kungen. Han får den här drömmen. Och ingen kan tolka drömmen. Och då så säger en man som suttit med Yusuf i fängelse att det finns en man som kan tolka drömmen. Han är Yusuf a.s. Och då skickar man ett sändebud för att befria honom. Man öppnar dörren och säger varsågod, gå ut från fängelset. Och han säger nej. Jag ska inte gå ut. Fråga först tillståndet av de här kvinnorna. Yani, jag ska rent få mitt namn. Yani, och de går tillbaka och kvinnorna förstår att det här har blivit en stor angelägenhet, kungen och allting, khalas. Och de erkänner att han var oskyldig. Och då går han ut från fängelset. Profeten Muhammad al-Islam, han sa jag skulle gå ut direkt. Om man kommer och öppnar dörren, jag skulle gå ut. Yani, vilket tålamod Yusuf hade al-Islam. Taib. Och sen så säger profeten Muhammad al-Islam wa rahimallahu ala Lut. Och innan en riwaya, ghafar Allahu Lut. Må Allah ha rahma, eller må Allah förlåta Lut, alaihi salatu wassalam. Taib. Och det här är själva shahid. Det här är själva orsaken till varför författaren nämner denna hadith i detta kapitel. Den enda duan som finns här är denna dua. Att han berättar om Lut, alaihi salam, och han säger rahim Allahu Lut. Eller ghafar Allahu Lut. Och här är det som vi talar om. Att göra spontan dua i sitt tal. Vad menas med detta? Jo, att när vi pratar med varandra om andra, om saker och ting, så ska våra tal präglas och vara blandat av mycket dua. Spontant. Dua är inte bara någonting du sitter och gör i moskén. Dua är någonting vardagligt. Som här, du pratar med en person, rahimahullah, ghafarallahu la. Det är dua. Må Allah ha rahma över honom. Må Allah förlåta honom. Må Allah ge honom jannah. Det är en spontan dua. Och det här har vi betonat flera gånger. Hur viktigt det är. Och hur vi ibland avviker från detta. Vi väljer istället andra termer. Och ibland kanske till och med termer som är felaktiga. En person gör någonting fel. Ditt barn gör någonting fel. Vad ska du säga? Lyfta handen. Ska du börja skrika? Eller ska du säga aslah Allahu lak. Må Allah korrigera dig. Hadak Allah. Ha? Någon säger någonting fel, gör någonting fel. Allah yahdik. Är det inte vackert? Enkelt, eller hur? Allah yahdik. Ghafar Allahu lak. Någon gör dig en tjänst. Jazak Allahu khairan. Dua, eller hur? Barak Allahu fik. Någon broder, han pratar om att jag måste gifta mig. Zawajak Allah. Må Allah gifta dig, eller hur? Någon broder säger ekonomiska problem och så vidare. Agnaq Allah. Må Allah göra dig rik. Och så vidare. Yani, spontan dua är enkel att göra. Och det är mashallah gratis. Och det är ibadah. Och den kanske blir besvarad. Så väldigt fint att man försöker fylla sitt tal med dessa ord och dessa meningar. Taib. Aslahakallah, rahimakallah, rahimakumullah, allamakallah. Och så vidare. Yani, fin dua. Det behöver inte vara på arabiska. Det kan vara på svenska. Eller ert modersmål. Men att man gör dua för folk. Så han gjorde dua för Lut a.s. Men en shahid, yani själva beviset från hadithen är denna dua. Rahim Allahu Lut. Att göra spontan dua i sitt tal. Vi går vidare till nästa kapitel och det är Bab an-nakhilatu min ad-du'a. Kapitlet om uppriktighet i sin du'a. An-nakhila yani al-khalis. Att göra uppriktig du'a. Och här nämner författaren en athar som berättas från Abdurrahman ibn Yazid som sa att Rabi' brukade besöka Alqama på fredagar. Och alla dessa tre, de är från tabi'in. En studenter till sahaba. Så vem har vi berättelsen? Vi har Abdurrahman och vi har Rabi' och vi har Alqama. Så Rabi' brukade besöka Alqama på fredagar. Och om han inte fann Alqama så brukade han skicka efter mig. Så faja'ahu mar'a wa laysat thamma. Så han kom en gång och fann inte Alqama och mötte då så jag mötte då Alqama och han säger till mig: Alam tara ma ja'a bihi Rabi'. Har du inte hört vad Rabi' säger för någonting? Qala alam tara akthara ma yad'u an-nas. Har du inte sett hur mycket folk gör dua och ma aqalla ijabatuhum? Och hur få är det inte som får sin dua besvarad? Yani, vad är det han säger här? Rabi' säger att kolla på hur mycket folk som gör dua. Men vi finner att deras dua inte blir besvarad. Och detta för att Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar den duan som inte är uppriktig. Och då så säger jag, en Abdurrahman, awalaysa qad qala dhalika Abdullah. Har inte också Abdullah ibn Mas'ud sagt någonting liknande? Och då så säger han, wa ma qal. Han sa, vad var det han sa för någonting? Och då så säger Abdullahi eller Abdurrahman att Abdullah sa, Allah lyssnar inte på den duan för den som vill göra sig hörd och den som vill göra sig sedd, och inte heller den som är frånvarande eller distraherad med sitt hjärta, utan endast den som gör dua från hjärtat. Och då så säger Alqama, nam, yani Abdullah ibn Mas'ud har sagt detta. Taib. Och där slutar hadithen. I den här berättelsen så finner vi en väldigt viktig, och inte bara viktig utan den viktigaste principen i dua, det viktigaste villkoret i dua, och det är el-ikhlas, att man har uppriktighet. Denna person från Salaf säger att många människor gör dua men de får inte sin dua besvarad. Ett problem, eller hur? Det betyder att det finns en brist. Är det inte så? De gör dua men deras dua besvaras inte. Och då så säger han att nam, yani det är så. För att Allah accepterar bara den dua som är uppriktig. Det är det viktigaste villkoret. Och så nämnde han från Abdullah ibn Mas'ud att han säger att Allah lyssnar inte på den som vill göra sig hörd eller den som vill göra sig sedd. Och det här är motsatsen till uppriktighet. Det som kallas för riya och sum'a. Riya, att man vill göra sig sedd. Sum'a, att man vill göra sig hörd. Genom de gör inte dua uppriktigt för Allah, utan de gör dua för att visa upp sig eller göra sig sedda. Deras dua accepteras inte. Och inte heller de vars dua kommer från ett hjärta som är distraherat. Och ordagrant lekandes. Yani, som inte är seriöst. Inte fokuserat. Utan Allah accepterar bara duan från den personen vars hjärta är fokuserat. Taib. Så här lär vi oss den viktigaste principen. Om ni frågas, vad är det första villkoret i dua? Vad ska ni säga då? Ikhlas, uppriktighet. Och ikhlas, man kan säga att det kanske berör två aspekter. Ikhlas, att man endast åkallar Allah. Tauhid. Man tillber endast Allah. Taib, inte någon annan. Och två, när man åkallar Allah så gör man det med uppriktighet. Inte för att visa upp sig, utan man gör det endast för att då åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Låt oss reflektera över dessa. Den första punkten, att man endast åkallar Allah. Finns det folk som åkallar andra än Allah? Nej. Nej, det finns. Finns det så kallade muslimer som åkallar andra än Allah? Nej. Nej, det finns. Vissa som går till gravar och tillber De döda. De säger ja Rasulullah, ja Fatima, ja Ali, ja Hussein, ja Abdul Qadir al-Jilani och så vidare. Och åkallar dessa vid sidan av Allah. Vad kallas detta för? Kyrk. Liten kyrk eller stor kyrk? Stor kyrk. Som tar människan ut ur islam. Det är kufr och kyrk att åkalla andra än Allah. Yani döda. Eller frånvarande. Att det finns någon nu sufi-sheikh på andra sidan jorden. Och du ropar på honom. Och du säger, ja sheikh, hjälp mig. Utan telefon eller någonting. Utan bara tror att han har kraften att höra från andra sidan jorden och att hjälpa dig. Khalas, kyrk, kuffer. Inte tillåtet till islam. Och det här är någonting som Allah Azza wa Jal har poängterat och betonat på så många verser i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger فَدُعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ och kalla alla med uppriktighet i religionen. أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِسِ. Den uppriktiga religionen är för Allah. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Och eran herre säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Du kan inte åkalla någon annan i islam. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدْ. Moskéerna är endast för Allah. Böneplatserna. Så åkalla ingen annan än Allah. Alla dessa bevis är så klara och tydliga. I islam får man bara göra dua till Allah. Och Rasul a.s. sa till Ibn Abbas وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Om du ber, be Allah. Om du frågar, fråga Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah. Islam är inte halal att göra dua till någon annan än Allah. Och islam är inte heller halal att ha en medlare mellan dig och Allah. Alltså död människa eller ängel eller frånvarande person. Och det här är också någonting tyvärr som finns. Vi har de här två olika formerna av kyrk. Att vissa tillber de döda. Och de säger, ja Rasulullah, hjälp oss. Ja Rasulullah, gör mig frisk och så vidare. Allas, kuffer, kyrk, akbar. Taib. Andra, de går till graven och de säger, ja Rasulullah, be till Allah att han ska göra mig frisk. Ja? De säger det här, vi frågar inte honom, utan vi frågar honom att han ska fråga Allah. Är det okej då? Nej, det är också kyrk. Och det är inte tillåtet. Och de kallar det för, de säger inte kyrk, det är tawassul. Kolla hur shaitan kommer att lura dessa människor. Och ett av shaitans äldsta trick är att han byter namn på saker och ting. Vad är beviset på det? Vad var den första saken han bytte namn på? Ja. Det förbjudna trädet. Alla förbjöd att de ska äta från trädet. Haram. Ett haramträd. Och vad kommer shaitan och säger? Shajarat al-khuld. Han säger inte ät från haramträdet, han säger ät från evighetens träd. Ja? Evighetens träd, det låter vackert, eller hur? Kunskapens träd, evighetens träd. Hallas, det låter jättegott. Så shaitan har det här, att han kommer att få lura folk och kalla det för någonting annat. Men det spelar ingen roll vad du kallar det för. Om du har alkohol, spelar det roll om du kallar det för öl eller whisky eller champagne? Blir det halal? Nej, alkohol, alkohol. Är det inte så? Namn. Så shaitan har lurat de här människorna att det här är tawassul. Att ni är inte bra människor. Ni är smutsiga, ni har mycket synder. Ni är inte alls som profeterna. Ni är inte alls som de rättfärdiga. Vilket stämmer. Men då säger de, kan du bara gå in till kungen och säga jag vill ha någonting? Eller måste du gå till hans mellanhand och han kan gå till kungen åt dig? Ja? Kolla vilket shaitan exempel de använder. De jämför Allah Azza wa Jal med en kung i dunya. Och då säger dumma människan, det är sant, jag kan inte gå till kungen direkt, jag måste gå till en sekreterare. Khalas, vi kan inte gå till Allah direkt, vi måste gå till graven. Audubillah. Kolla hur han lurar folk. I islam kan du bara gå till Allah direkt. Det finns ingen mellanhand. Utan du ber till Allah Azza wa Jal uppriktigt. Taib. Så det här är tyvärr en kyrk som många människor har fallit in i. Taib. Och sen har vi den andra formen av kyrk. Och det är det som kallas för ria och sum'a. Att en person gör dua. Han säger ja Allah, ge mig si och så. Men han gör dua för att visa upp sig. De kollar på mig. Så jag lyfter händerna. Ja. Eller Ja, den här personen går förbi. Jag börjar göra dua. Åh Allah, jag vill att han ska höra mig. Då är det inte ikhlas. Det är inte uppriktighet. Det är show-off. Ögonkänneri. Ria. Eller hur? Accepteras en sån dua? Nej. Den accepteras inte. Och det är en mindre form av kyrk. Så att en sådan dua accepteras inte. Och det här tyvärr, som ulema har belyst, har blivit ett väldigt stort problem idag. Att folk idag visar upp sig. Ni vill ha den här selfie-tiden som vi lever i. Vi talar inte här om selfie på jobbet, selfie i affären, selfie när du sitter och käkar. Det är också skräp. Vi talar om selfies när folk gör ibada. Helt sjukt. Eller kort. Killen åker på hajj, sin livs största resa. Och han, jag såg det här själv. De ställer sig så där framför Mekka. Så säger han till sin kompis, ta kort på mig. Han gör inte dua. Han ställer sig och lyfter händerna. Han håller en tasbih i handen. Så säger han så här. Ha? Så säger han till sin kompis, ta kort på mig. Inshallah. Och vad gör han med kortet? Kanske hänger på väggen, på Facebook, bakgrunden i mobilen. Kolla, jag är i Mekka, jag gör dua. Subhanallah. Ein al-ikhlas, ja. Vad är ikhlas? Salaf sprang och gömde sig för att göra ibada. Är det inte så? Gjorde ibada i mörker, i ensamhet. Försökte dölja att de fastade. Försökte dölja vissa goda gärningar. Idag har folk, mashallah, selfies och kort och skryter. Subhanallah. Nas'alallah al-ikhlas. Må Allah ge oss uppriktighet. Så uppriktighet, ikhlas, är då det viktigaste villkoret när det kommer till ett dua. Och sen så nämnde han också att Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar dua från ordagrant ett lekande hjärta. Yani, vad kan man säga? Ett frånvarande hjärta, ett distraherat och ett upptaget hjärta. Vad menas med det? Att när man gör dua så måste man också vara närvarande. Man måste vara fokuserad, man måste ha inlevelse. För att belysa detta, och ibland man förstår inte saker och ting förutom att förstå dess motsatt. Vi har folk idag som gör dua. Det har sett i vissa moskéer. De lyfter händerna efter bönen. Och så sitter de och kollar. Till höger och vänster. Salam alaikum. Typ, kolla på mobilen, kolla på klockan. Har han inlevelse i sin dua? Nej, hans hjärta är inte där. Han kanske inte ens minns vad han säger. Eller hur? Så att en sådan dua är också felaktig. Wallahi, det är skämmigt att ens göra så där framför en människa. Om du kommer till mig och du säger, Abdul Wadud, kan du ge mig 1000 kronor, och ekonomiska problem. Och samtidigt som du frågar mig, du står och kollar och pratar med någon annan. Är det respektfullt? Nej, jag sticker härifrån, eller hur? Du vill inte ens kolla på mig när du pratar med mig. Du står och kollar på någon annan och tänker på någonting annat. Allas, du har ingen respekt, eller hur? Vad ska vi säga om Allah subhanahu wa ta'ala? Så att när man gör dua, det är viktigt att man är fokuserad. Därför finns det också en autentisk hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba." Åkalla Allah med övertygelse om att han kommer att besvara er dua. "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin." Och vet att Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar duan från en person som är frånvarande och yani distraherad. Allah accepterar inte duan från den som är frånvarande och distraherad. Så här har vi en sebab, en orsak som gör att vissa personers dua inte blir accepterad. Så gör man dua, försök ha den här inlevelsen. Att du ropar på Allah Azza wa Jal, du är i behov, du är fattig, du älskar Allah, du längtar efter Allah, du fruktar Allah. Du har den här tron på att Allah Azza wa Jal, han är al-ghani, den rike. Och verkligen vara närvarande. Och inshallah, din dua kommer att besvaras. Tayyib. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab li yu'azim ad-du'a fa inna Allah la mukra lah. Kapitlet om att man ska vara ihärdig och ivrig och mån i sin dua. För sannoliken så finns det ingen som kan tvinga Allah. Och i detta kapitel så nämner författaren två hadither. Och vi läser båda två. Det första berättas från Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Idha da'a ahadukum fala yaqulu in shi't." Om någon av er gör dua, så ska han inte säga "om du vill", yani Allah, om du vill, utan han ska vara bestämd när han frågar. "Wal yu'azzim ar-ragba", och han ska be om någonting stort. "Fa'inna Allah la yu'azzamu alayhi shay'un ata", för sannoliken så finns det ingenting som är för stort för Allah att ge. Och den andra hadithen berättas från Anas och liknande, och där så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att om någon av er gör dua, så ska han göra dua med bestämdhet och inte säga "Allahumma in shit fa'atini", och "Allah, om du vill så ge mig", för sannoliken så finns det ingen som kan tvinga Allah. Tayyib. Här så lär vi oss många viktiga saker. Och en av de saker som vi lär oss är att det är förbjudet att säga inshallah idha shit i sin dua. Det är inte tillåtet. Och det har nämnts i vissa hadither att man får inte säga "Allahumma gfirli in shit", och "Allah, förlåt mig om du vill", "Allahumma rhamni in shit", Bukhari Muslim. Och alla dessa hadither Bukhari Muslim. Så det är inte tillåtet att göra dua och säga "Oh Allah, ge mig jenna om du vill. Allah, ge mig pengar, arbete, en fru om du vill. Allah, jag är sjuk, gör mig frisk om du vill." Det här kanske vissa gör så. Det som är mer vanligt, och det är samma fel, det är att man ger det som ett svar på någon annans dua. Brodern säger till mig: "Jazakallahu khairan, må Allah ge dig jenna." Jag säger "inshallah". Det är fel. Det är inte tillåtet. Säg inte inshallah, säg "amin". Eller hur? Så gör någon dua, säg aldrig "inshallah". Må Allah göra dig frisk, inshallah. Må Allah göra så att vi flyttar härifrån, inshallah. Nej, utan säg "amin". Du får inte säga "inshallah" i din dua. Okej? De lärde nämligen här tre stycken orsaker varför. Och de egentligen belyses i hadithen. Taib. Varför får man inte säga inshallah när man gör dua? Okej. Den första orsaken är att det tyder på da'af as-su'al. Att man är svag, vad kan man säga? Man är inte bestämd i sin fråga. Yani när man säger inshallah till Allah azza wa jalla, det är som att yani det här typ, det finns ingen chans att jag kommer få det. Man är inte riktigt bestämd i det som man ber om. Och därför så sa Rasul alayhi att man ska vara bestämd. Säg "ja, ge mig om du vill". Det är samma sak om någon kommer till dig och säger "om du vill kan du hjälpa mig, om du vill, om du kan", och så vidare. Det tyder på att han inte riktigt i behov. Eller hur? Så att man ska vara bestämd. Inte visa den här svagheten. Självklart ödmjukhet, och vi är alla svaga inför alla. Men just när det kommer till sin att fråga, ska man vara ihärdig, man ska vara bestämd, man ska vara mån, man ska vara ivrig i att få det man vill ha. Taib. Den andra orsaken är att kanahu yara anna shay'an kabirun 'ala Allahi 'azza wa jall. Det är som att han anser det här vara för stort för Allah när han säger inshallah. Ja? Och det här är någonting som kan finnas hos människor. Någon kan komma och säga: "Kan du, jag skulle behöva hjälp med det här, om du kan." Och det är förståeligt. Jag är en människa, jag har brister. Vissa saker kan jag, vissa saker kan jag inte. Eller hur? Men det här finns inte hos Allah. Det finns inte "om du kan" hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Finns det någonting som Allah inte kan? Eller? Allah ala kulli shay'in qadir. Finns det någonting som är för stort för Allah? Nej. För mig, det kan finnas något som är för stort. Han kommer säga: "Broder, kan jag låna 10 000? Jag kan inte. Det är för stort. Du ber Allah, Allah ger mig 10 000. Är det för mycket?" Nej, Allah, är inte för mycket. Så att ingenting är för stort för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är när man säger inshallah, det är det som att man indikerar på det. "Och Allah, ger mig jenna om du vill." Yani, nästan som att du säger "om du kan". Och det är fel. Ingenting är för stort för Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Och den tredje orsaken är det som nämndes i hadithen också. Att Det finns ingenting som kan tvinga Allah subhanahu wa ta'ala. Samma sak här hos en människa. Du kan fråga om någonting. Brorsan, kan jag få låna pengar? Brorsan, kan du ge mig ett arbete? Kan du... någonting. Och då kan det vara att den här personen, du säger om du kan. Varför? För han kanske har någon över sig som säger nej, du får inte. Eller någon som påverkar honom från sidan och säger, det här ska du inte göra. Om du gör det här, khalas. Och så vidare. Men det finns ingen som påverkar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen som säger till Allah vad han ska göra och inte göra. Allah gör vad han vill. Eller hur? Och därför ska man absolut inte säga inshallah. Så tänk på detta. När ni gör dua, säg aldrig inshallah. I er dua eller i svar på er dua. Och ulema har ikhtilaf. Är det makro eller haram att säga inshallah i dua? Vissa ulema som är Nawawi, han säger det är makro. Andra ulema som Ibn Abd al-Barr, han säger det är haram. För det är klart och tydligt förbud. Och det är det som verkar vara starkast. Profeten alltså förbjuder oss. Men det tyder på att det absolut inte är tillåtet. Tayyib. Finns också andra lärdomar från denna hadith. Han säger här i första hadithen att om någon av er gör dua så ska han inte säga om du vill. وَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَ Yani han ska vara bestämd när han ber. Tayyib. Yani han ska be den med övertygelse och i hopp på att han ska få den. Och han nämner också ulema i förklaringen att ha gott hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. Eller azm. Vet en person som han tänker från första början, jag kommer be om det här men jag kommer inte få det. Ja? Alltså, vad är det för dua? Eller hur? Du ber Allah om någonting. Men jag tänker, Allah kommer inte ge mig den här saken. Du har ingen azm, du har ingen övertygelse i din mässala. Och då är det också som att du tänker dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kommer att komma tillbaka i detta kapitel. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi att jag är så som mina tjänare tror om mig. En muslim ska ha husnuddan, yahamukallah. Han ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som tänker Allah kommer inte ge mig, han tror inte det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Utan när du gör dua, då tänker du på att Allah azjel, han är den rika, han är den generösa, han älskar att ge. Han kommer att ge mig. Och Allah är som du tror om honom. Och inshallah han kommer då att ge dig. Förstår ni? Så man ska ha denna bestämdhet och övertygelse i sin dua. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٍ أَعْطَى För sannoliken så finns det ingenting som är för stort för Allah att ge. Vissa ulema nämner också här det här med att vara ihärdig och mån i sin dua. Det betyder att man ska vara på. Man ska inte ge upp. Man ska kämpa. Man ska inte göra dua. Och sen, subhanallah, jag bad Allah om att få gifta mig för 5 år sedan. Jag har inte fått det. Vadå 5 år sedan? Har du inte gjort dua sedan 5 år? Gör dua varje dag, flera gånger om dagen i sujud. Hela tiden gör dua. Var på. Ge inte upp. Finner vi till detta i sunna? Att profeten Al-Islam, han ber ibland 3 gånger om en sak. Ibland ber han om samma sak flera gånger varje dag. Är det inte så? Så man är på. Man gör dua hela tiden. Och subhanallah, när man gör dua, det finns ingenting, det finns ingen förlust. Om jag går och frågar en människa, jag går och frågar min brorsa, kan du hjälpa mig, kan du ge mig? Jag kan få, jag kan nekas. Och jag typ sänker mig själv när jag går och tigger av andra. Men hos Allah det här finns inte. Profeten Al-Islam han nämnde att när vi gör dua till Allah Azza wa Jal, finns ingen människa, ingen tjänare till Allah som gör dua, förutom att han kommer att få 1 av 3 saker. Antingen så får han det han ber om direkt. Eller han får det han ber om. Eller han får det senare. Eller vissa hadither han får det i nästa liv. Eller någonting bättre i nästa liv. Eller Allah tar bort någonting dåligt från honom. Yani, det finns inte att du gör dua och du får 0. Att du får ingenting alls. Du kanske inte får det som du ber om. För att Allah vet att det inte är bra för dig. Allah vet att någonting annat är bättre för dig. Och han ger dig det som är bättre. Eller han ger dig det du ber om i nästa liv. Vilket är bättre för dig. Eller han tar bort något dåligt eller någon synd från dig. Så du får alltid någonting. Att du lyfter händerna och tar ner dem tomhänta finns inte. Taib. Och då så sa sahaba i den nukfir. Ja, då kommer vi göra mera dua. Om vi alltid får någonting, det är alltid vinst. Och då så sa profeten alaihi salam, Allahu akbar. Yani Allah ger mer. Yani det är oändligt, Allahs skatter. Så subhanallah, man ska vara ihärdig, man ska ha ilha, man ska kämpa och vara ivrig och mån i sin dua. Taib. Och så sa han också här i hadithen, la yu'azamu alayhi shay'un ata, att det finns ingenting som Allah har gett som är för stort, eller som är för stort för Allah att ge. Det är också en viktig inställning att här en annan tolkning, wal yu'azim ar-ragba, kan också betyda be om någonting stort. Yani ha inte låga ambitioner. Sätt inte ribban lågt. Vissa tänker att nej, jag har bett Allah om för mycket. Jag har bett Allah, det här är för stort. Jag skäms. Jag har redan bett Allah om det här. Kan jag be Allah om en till sak? Kan du det? Ja. Det finns ingen gräns för vad du kan be för. Be om stora saker. Kan ni ett bevis från sunna om att man ska ha höga ambitioner i dua? Be om det högsta. Ja. Ahsant. Idha sa'altum Allah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Om ni ber Allah om jannah, be Allah om al-firdaus. För det är högsta paradiset. Så säg inte, ja Allah, låt mig vara den sista personen i Jannah. Alhamdulillah, om du är den sista personen, det är Allah lycka. Men ha högre ambitioner än så. Nöj dig inte med det här att jag vill vara den sista och så vidare. Utan be Allah om det bästa, det högsta. Det kan vara om allting. Du vill ha kunskap. Säg inte, ja Allah, lär mig juz'amma. Alhamdulillah, om du kan juz'amma, det är bra. Ja Allah, lär mig Koranen. Ge mig den vackraste rösten. Gör mig imam i Mekka. Gör hög dua, stor dua. Det finns inga gränser för vad du kan be för. Taib. Så be om stora saker. Och tänk aldrig att du har bett Allah om för mycket. Taib. För han sa här i hadithen att det finns ingenting som är för stort för Allah att ge. Det finns ingenting som är för stort för Allah att ge. Allah azza wa jal är den som har alla skatter i sin hand. Allah han är al-ghani, den rike. Och vi är de fattiga. Och för att illustrera detta finns en väldigt vacker hadith i Arba'in Nawawi, Sahih Muslim. Hadith Qudsi, och en del av den hadithen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om alla människor, den första till den sista, och alla jinner, den första till den sista, skulle samlas på en och samma plats, och alla skulle be mig om exakt allting de vill ha, och de skulle få allt de vill ha, så skulle detta inte minska från min rikedom mer än vad havet minskar av att doppa och ta upp en nål i havet. En gång till. Om den första människan och jinnen till den sista. Från Adam a.s. till domedagen. Alla människor. Bara idag är vi 7 miljarder. Hur många har levt? Hur många kommer att leva? Alla har. Jinner, de är mer än människor. Taib. Vi talar kanske om 100 000-tals miljarder. Samlas på en och samma plats. Samtidigt. Och ber alla om allt de vill ha. Någon kanske tänker att de får önska en sak. Nej. Allt de vill ha. Du kanske vill ha 1000 saker, 2000 saker. Alla önskar allt de vill ha samtidigt. Och Allah ger dem allt de vill ha samtidigt. Alla kan göra det. Det är lätt för honom. Det kommer inte att minska Allahs rikedom. Och han sa här, mer än vad havet minskar när du doppar en nål i havet. Minskar havet av att du doppar en nål i havet. Det kommer upp en halv droppe på nålen. Och då säger ulema, den har inte ens minskat en halv droppe. Varför? För havet fylls alltid på. Med regn, med floder. Finns inget, kan inte minska havet. Och samma sak är det med alla skatter. Var kommer de ifrån? Kun fayakun. Eller hur? Alla ger alla människor, han säger kun fayakun. Det har inte minskat hans rikedomar. Så att, tänk inte att någonting är för stort för att be om. Finns ingenting som är för stort. Utan, mashallah, ha höga ambitioner när ni gör dua. Taib. Vi ska gå igenom en till viktig grej. Sen är vi inshallah färdiga. Författaren säger Bab Raful Aidi fi Dua. Kapitlet om att lyfta händerna i Dua. Kapitlet om att lyfta händerna i Dua. Och vi kommer inte gå igenom någon hadith i själva kapitlet, utan vi kommer bara tala om själva ämnet, och så kommer vi inshallah nämna haditherna nästa vecka. Att lyfta händerna i Dua. Är det sunna eller wajib? Ja? Sunna. Wajib, det betyder att om du inte lyfter händerna, det är haram igen. Det är sunna. No. Det är sunna att lyfta händerna i dua. Och det är en sebab, en orsak till att få sin dua accepterad. Taib. Så vi nämnde att vi har obligatoriska saker i dua och vi har rekommenderade saker i dua. Här har vi en rekommenderad sak i dua. Och det är att lyfta händerna när man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts i en autentisk hadith, hadith Salman radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah är hayyun karim. Hayyun, typ ordagrant översatt, skäms. Karim, generös. Att en tjänare ska lyfta sina händer och sen ta ner dem tomhänt. Innan Allah skäms och han är för generös att någon av oss ska lyfta våra händer till honom och att vi ska få ta ner händerna tomhänta. Att vi inte ska ha fått någonting. Så att den här hadithen bevisar generellt att det är rekommenderat att lyfta sina händer i dua. Och det är också en bekräftad sunna som ulema nämner i mutawatir. Den har nämnts från yani så otroligt många källor att det går inte att ifrågasätta. As-Suyuti, en av de stora lärda inom hadith, han sa det, han nämns i cirka 100 hadither. Han har samlat dem i en bok. 100 hadither att profeten a.s. lyfte sina händer. Och han nämnde vid 50 olika tillfällen. 50 olika tillfällen. Yani i hajj, när man står på Safa, när man står på Marwa, när man står på Arafa. Olika tillfällen. Så att det råder inget tvivel om att det är en sunna att lyfta sina händer i dua. Ja. Och de lärde har nämnt här hur man ska lyfta sina händer. Det är också viktigt. För där finner vi också att folk gör fel när de lyfter händerna i dua. Det kan vara att de lyfter händerna felaktigt. Eller att de lyfter händerna när man inte ska lyfta dem. För det är också viktigt här att förstå att det finns tillfällen då profeten al-Islam gjorde dua och lyfte händerna. Och det finns tillfällen då han gjorde dua och inte lyfte händerna. Så vad är sunna? Sunna är att lyfta händerna då han lyfte händerna och att inte lyfta händerna då han inte lyfte händerna. Taib. Till exempel du går in på toaletten. Allahumma inna a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ska du lyfta händerna? Nej, ska inte lyfta händerna. Du går ut, ghufranak. Ska inte lyfta händerna. Det är dua. Men du lyfter inte händerna. Du gör dua för dina barn. U'idhu kuma bi kalimati Allahi tama. Ska inte lyfta händerna. Utan du bara gör duan och säger den. Taib. Så det är inte alltid man ska lyfta händerna i dua. Taib. Och vi kommer nämna lite exempel senare. Now. Hur ska man lyfta händerna? Det kommer nämnas här i kapitlet att profeten a.s. Lyfte sina händer. Och att han ibland lyfte dem högt så att man kunde se hans armhålor. Taib, över huvudet. Och det har berättats i Sunan Abi Dawud i en athar som Sheikh Albani håller att vara autentisk från Ibn Abbas. Där han säger att när man gör dua vill mas'ala så lyfter man händerna till nivå av axlarna. Man lyfter händerna till nivå av axlarna. Och innan det så finns en autentisk hadith också i Abi Dawud där Rasulullah alaihi salatu wasalam säger: "Idha sa'altum Allah fas'aluhu bi batni aw bi butuni." Om ni frågar Allah subhanahu wa ta'ala så ska ni fråga honom med era handflator och inte med baksidan av handen. Jag hade skrivit fel, lite svårt att läsa på arabiska. Så att om ni frågar Allah subhanahu wa ta'ala så fråga honom med era handflator. Genom ha handflatorna uppåt mot himlen och inte baksidan av handen upp mot himlet. Taib. Så tillbaka till andra hadithen. Om ni ber Allah subhanahu wa ta'ala så ha händerna i nivå med axlarna. Och då förstår man också vad, hur händerna ska vara. De ska vara yani, som att man är en tiggare. Händerna är utspridda mot himlen, handflatan. Okay? Så att, och här säger också Sheikh Abdirazak, om det är lite lägre än axlarna eller högre än axlarna, det gör ingenting. Men typ i nivå till axlarna. Men lite som vissa, de har händerna vid naveln till exempel. Det är respektlöst. Taib. Eller vissa lyfter dem till ansiktet. Utan har dem så här. Taib. Och sen om de är ihop eller separerade, Allah alla. Men i alla fall de är i nivå med axlarna. Och så sa han, och förlåtelse ber man genom att peka med pekfingret. Och i vissa andra riwaya, en uppriktighet är att peka med pekfingret. Taib, du kan säga astaghfirullah och peka med ditt pekfinger. Och den här duan har också nämnts i Jum'a. Taib, i Jum'a så är det sunna om imamen gör dua på minbar att han pekar med sitt pekfinger. Imamen ska inte lyfta händerna under khutban. Och ulema har till och med gått så långt att de säger, om du ser en imam lyfta sina händer i khutban, vet att han är jahil. Han är okunnig. Utan det som är sunna är att han gör dua och pekar med pekfingret. Taib. Och den tredje han sa, och vid nöd så lyfter man händerna upp, alltså över huvudet, så att man ser armhålorna. Det är den tredje situationen av dua. När det är nöd, katastrof. Du är på ett sjunkande skepp. Du är i en stad där bomberna faller eller någonting sånt. Profeten alaihissalam också, natten till Bedr, han stod och bad och grät under ett träd och gjorde dua hela natten. Och han lyfte sina händer så att hans mantel ramlade av. Det är nöd, katastrof. Då lyfter man händerna högt. Och han nämner dem så högt att handflatorna riktas mot ansiktet. Eller mot huvudet. Förstår ni? Du kan inte göra så. Du kan inte ha handflatorna upp mot himlen. Utan det blir rent automatiskt så här. Att handflatorna är mot dig. Taib. Och det gör man då i nöd och i katastrof. Taib. Och också när man ber om regn. Det som kallas för el-istisqa. Då lyfter man händerna också högt. Taib, då lyfter man också händerna högt. Så här har vi tre olika dua då. Att man, vanlig dua. Händerna utspelar mot handflatan mot himlen. Och nivå till axlarna. Viss dua eller tashahud. Eller dua på jumma. Så pekar man med pekfingret. Och i nöd och vid regn så lyfter man händerna över sitt huvud. Taib. Och här nämner också ulema nyttor med att varför man lyfter händerna till Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrazzak han nämner att när man lyfter händerna till Allah azza wa jall så visar man sitt behov och att man är fattig inför Allah azza wa jall. Som en tiggare. Du lyfter händerna i behov till Allah azza wa jall i ödmjukhet, undergivenhet, att du är i behov till Allah azza wa jall. Och när du gör det, lyfter händerna och åkallar Allah, så indikerar det också på att du vet att Allah azza wa jall ala kulli shay'in qadir. Han vet allting. Han ser allting och han hör allting. Och han är också qadir, kapabel att besvara din dua. Någonting som du automatiskt erkänner när du lyfter dina händer till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en indikation på att du erkänner att Allah är generös. Han är givaren. Han är den som kommer att ge. Och den som kommer att försörja när du gör på det här sättet. Och också när man lyfter händerna så indikerar det på el-ulu. Att man vet att Allah är över oss. När vi ber, gör dua, så lyfter vi händerna mot himlen. För vi vet att Allah azza wa jalla är över himlen. Taib. Och det här är det som Ahlu Sunna wal Jamaa tror på. Att Allah azza wa jalla är över sin tron, över de sju himlarna. Ja. Och här finns också vissa, vi kan avrunda det med det, vissa mukhalafat, vissa fel som folk gör i dua just när de lyfter händerna. Vissa människor innan de gör dua, ni har säkert sett den här, så börjar de att gnugga händerna mot varandra. Har ni sett den? Vissa de gnuggar händerna mot varandra innan de gör dua. Är det sunna? Nej. Om det inte är sunna, vad blir det då?
Bida.
Ja. Taib. En annan sak som vissa gör, det är att de när de har gjort dua så avslutar de dua med att stryka händerna över ansiktet. Taib. Och det här är inte heller sunna. Det har nämnts i två hadither, men de lärda som Ibn Taymiyyah och även idag Sheikh Albani nämner att dessa hadither är så svaga att de absolut inte kan utgöra ett bevis. Vi kan inte agera ut med dessa hadither och bekräfta denna sunna. För att haditherna är så svaga. Och vissa ulema som Ibn Abd al-Izz, han gick också så långt att han säger att endast en okunnig person stryker ansiktet med sina händer i dua. Så det är inte heller någonting som har bekräftats att då avsluta sin dua med att stryka över ansiktet. En annan sak som vissa gör, jag vet inte om ni har sett den här. När de hör adhan, eller de hör profetens namn sägas alaihi salatu wassalam, så pussar de sina tumnaglar. Och så säger de Habibi Rasulullah, typ något sånt där. Och sen så gnuggar de sina ögonlock med de här fingrarna som de har pussade. Taib. Har ni sett någon göra det här? Alhamdulillah. jag har sett det. Det finns en påhittad hadith, den är maudhu, alltså makdub, man har ljugit den om profeten Muhammed a.s. att han ska ha sagt att om ni hör mitt namn, gör på det här sättet och om ni då stryker över ögonen så kommer ni aldrig att bli blinda. Ja? Men den hadithen, som jag sa, den är kedib, den är lugn. Och så ska man då absolut inte göra. En annan grej som vi kan ta som sista, det är att, som vi sa, man höjer händerna och lyfter händerna då profeten lyfter händerna, om man gör det inte då han inte gjorde det. Till exempel, vi har idag vissa moskéer, direkt när de är färdiga med bönen, assalamu alaikum, assalamu alaikum, så lyfter de händerna och gör dua efter varenda bön. Är det här sunna? Det är inte sunna. Och så ska man inte göra. Det blir en bidda. Vad ska man göra efter bönen? Adhkar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Och sen säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Läs ayat al-kursi. Det är det som är sunna efter bön. Taib. Då kanske någon säger, ha, kolla. Ni säger det är bidda att göra dua. Folk kommer med sådana argument. Aha, ni säger det är bidda att göra dua. Ha, ha, ha. Ja, vad säger vi då? Vad ska ni svara på det? Han säger, vill jag göra dua? Du säger till mig, det är bidda. Ja. Vid det här tillfället. Ja. Varför är det bidda? För att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde inte så. Det är enkelt. Taib. Om du däremot har gjort vikr och du vill göra dua efter bönen någon gång, varsågod, gör det. Men det här att man efter varje bön måste göra dua. Och vissa moskéer, de gör dua tillsammans. Imamen och alla lyfter händerna, al-fatiha och så vidare. Det är också bidda. Det finns ingenstans i sunna att man ska göra den här gruppduan på det här sättet efter bönen. Och att läsa al-fatiha i dua är också en innovation. Al-fatiha läser man i bönen. Man läser den inte efter tillsammans med dua. Eller när en person ska gifta sig, de säger att vi ska läsa al-fatiha. Det är också en bidda. En innovation som saknar grund i islam. Så inshallah, vi kommer att fortsätta nästa vecka och tala om det här med att lyfta händerna och nämna lite bevis och olika situationer hur man kan göra. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.